Nu ska vi få träffa Monica Andersson från Luleå. I år fyllde hon 50 år och hon har alltid varit synskadad. Och här är berättelsen om hennes liv.
Jag är född med gråstarr på båda ögonen. Så jag ser väl ungefär kanske 16% ungefär på, med linser då. Jag har ju kontaktlinser på båda ögonen, men utan dem så då ser jag inte så jättemycket. Då kanske jag ser 10%. Inte ens det tror jag. Så plus att jag har nystagmus på båda ögonen som gör att jag har, de skakar lite grann, så jag har lite svårt att fästa blicken och sådär. Och jag är ju inte samsynt heller, utan jag ser ju mest med höger öga läser jag ju. Jag ser. Även om jag ser med vänster, men jag använder alltid ett öga i taget när jag läser och sådär. Jag brukar som tänka när man är hos optikern och man ska titta på den här tavlan, bokstavstavlan där som brukar sitta i hörnet, så ser jag ungefär första raden på den största raden på håll med kontaktlinser. Utan kontaktlinser så då skulle jag inte se det.
Beskriv för mig, du är på Storgatan och du tittar omkring. Vad ser du?
Alltså jag ser ju byggnaderna och jag vet ju vars jag är så där. Men jag kan ju inte, är det mycket folk? Jag har ingen chans att urskilja ansikten på människor, utan det blir bara massa folk som går. Sen kan ju, jag ser ju om de har på sig jeans, och jag kan ju urskilja alltså färgerna och sådär. Men och jag ser ju inte skyltarna till exempel som sitter på utanför butikerna, eller vad som står i skyltfönster, eller om det står någon ute på Storgatan med någon. Ibland kan det ju finnas någon som gör reklam för någonting eller sånt där. Det ser jag ju inte. Och jag, ja, så. Så att det är ju väldigt övergripande det jag ser, om man ska uttrycka det så. Så när man inte ser så lär man sig känna en röst på ett annat sätt. Så att jag går ju mycket på det. Att om jag hör någon prata så, jaha, ja men där är Eva Marie, ja. Typ. Nej men så funkar det ju. Man kanske lär sig, jag kan höra när jag sitter på jobbet, kan jag höra på stegen vem som kommer. Jag kan se på håll, kan jag se på gångstilar kan man som se, eller på kläder eller sådär. Så att man hittar ju hela andra knep liksom för att, ja, så. När man började krypa som bebis och sådär, det var då mina föräldrar egentligen förstod att det är inte riktigt som det ska det här, för att jag kröp i saker och jag såg det inte, och man drar sig mot ljuset kanske och sådär. Så att när jag var 9 månader då opererades jag första gången i Piteå. De tar ju bort ögats befintliga lins. Det gör de ju än idag så att säga, men på den tiden så var det ju inte samma teknik som där och utvecklat kunskapen och så att, och då försöker man bygga upp, rädda den syn som går så att säga med glasögon till exempel. Så för mig var det lite för sent. Hade de upptäckt det när jag var en månad eller tidigare så hade oddsen varit mycket mycket bättre, att jag hade kunnat få en mycket bättre syn så att säga. Om man tittar på ögat på en baby så man ser att det är alldeles grumligt, då förstår man att det inte är klart, utan då förstår man att då är det gråstarr det har, och då är det pang, alltså då måste man in för operation. Och då, idag går det att rädda om det upptäcks i tid så att säga, synen. I och med att jag har den här nystagmusen, de här ögonskakningarna, så jag hade ju förmodligen aldrig kunnat få full syn, men jag hade ju säkert kunnat ha bättre syn än vad jag har. För första året är så otroligt viktigt i ögats utveckling.
Tänker du mycket på det?
Inte nu mer. Det var ju mera när man var ung och tonåren. Och Och så där vissa gånger, jag menar, nu har man ju blivit ansatt och utsatt, och det blir man ju fortfarande i samhället. Folk som ja, kanske ibland av elakhet, men ofta okunskap, tror jag. Att man har blivit tagen för att man är för full, typ om man ska gå in på krogen. Man har blivit portad i, det hände faktiskt så sent som i vintras. Vi hade varit ute och tjejgäng och ätit. Och visst hade vi, nu hade vi tagit något glas vin, men ingen av oss var ju liksom... Men då var jag ju nekad att komma in. Och det är ju klart att det känns ju, när man liksom ser hur andra kan vara, om man vet själv att man är städad. Så visst känns det ju, men när jag var yngre så då var det nog mer att jag ville vara som alla andra. När jag kom upp i årskurs 7, då sa jag bort alla hjälpmedel. Jag sa bort allt. För att jag varit mobbad och sådär. Och då bestämde jag mig att nu ska jag fixa det här. Och det gjorde jag ju, men det har ju kostat. Nu är man ju tryggare i sig själv och man tänker att ja, det är ju som det är och man får göra det bästa av det helt enkelt. Så. Sen har jag väl alltid haft föräldrar också som har låtit mig prova på saker. Och jag har inte liksom stoppat mig i det jag ville göra, utan jag har alltid fått pröva. Jag körde moped, fast jag säkert inte skulle ha gjort det, tror jag. Men i den lilla byn där jag uppväxt så gick det ju säkert bra. Det hade nog varit mer problematiskt om det hade varit i Luleå eller Piteå eller sådär. Men när jag var 5 år, då tyckte ju alla de här synexperterna att jag skulle börja på Tomteboda i Stockholm. Så vi var ju ner, jag och mamma och pappa, dit på besök. Och det var ju... Oj. Som barn så reflekterar man ju inte. Man tyckte ju det där var jättespännande och sådär. Eller 6 år var jag nog. Och det var lite utflykt. Jag vet, jag fick åka med Tomteboda skolan på Klapp och Klang bland annat. Det var med i radion och sådär. Men det var ju väldigt sådär mycket intelligenstester hade de. Man kunde sätta papper i en perm och hur mycket frågor man kunde, vad man kunde svara på. Nu var jag ganska duktig som barn, så att jag kunde alfabetet baklänges när jag var liten. Så att jag tog ju alla de här testerna. Och mamma och pappa sa det att hon ska pröva först. För men det hade ju inneburit att hela familjen, jag har ju 2 äldre syskon också, vi hade ju bryta upp liksom med jobb. Och hon ska pröva vanlig skola, så får vi se. Och då gick det bra upp till årskurs 6. Och när jag började årskurs 7 då sa jag bort allt det där. Alla hjälpmedel sa jag bort. Jag hade med mig till årskurs 7, men då var det några äldre grabbar som inte var så jättesnälla, som gjorde att jag valde bort det. Ja, alltså jag klarar ju det, men det är ju inget jag rekommenderar. Absolut inte. För att dels så var det ju lärare också som inte heller kanske alltid förstod och kunde anpassa det här med att om man skulle visa något, ja men ta ut en kopia så att jag kan sitta och titta på den på bänken då. Så. Idrotten var ju fruktansvärd. Vi hade ju en idrottslärare som inte alls förstod och älskade bollsporter. Och jag menar, fotboll, det kan jag väl spela så. Men brännboll, det är ju inte speciellt kul. Framförallt inte när man ska stå ute och inte se när bollen kommer. Så nej, det var jobbigt. Det var en jobbig tid faktiskt, skolan. Både den och även gymnasiet. Det var inte kul. Jag skulle inte ha gått det jag gick på gymnasiet. Jag skulle ha... Det är mycket jag skulle ha gjort annorlunda idag om jag hade haft stöd och hjälp. Så. Men man var ju sin egen. Liksom. Man hade inte... Mamma hade flyttat. Hon bodde i södra Sverige och sådär. Så att jag hade ingen som riktigt fanns. Jag kunde säga att så här ska du göra eller så. Men det har ju gått bra ändå. Det har blivit folk av mig med. När jag väntade då min son som ju är 26 år idag, så jag vet att jag frågade läkarna, jag måste säga, är det ärftligt? Och finns det någon risk? Och, nej, sa de, det är inte någon, ingen fara, ingenting. Och jag menar, jag var 23 år liksom. Nej, det var ingen fara, sa de. Men i alla fall då så var jag väl någonstans så pass klok att jag bad om en koll på hans ögon då på BB. Och ja, nej, men det gick ju bra. Vi fick fara iväg då dit till ögonvård då i Luleå och sådär. Och då var ju Fredrik 2 dagar. Och då sa, då kom jag bara ihåg läkaren då. Han sa, jag kan bara konstatera att den lilla gossen har starr på båda ögonen. Och då brast det. Totalt. Och jag blev nästan tårögd nu när jag pratar om det. Men jag kom tillbaka till BB då. Så, och de var jätte, ja, men på den tiden då var ju mera personal och man fick tid. Och jag tror jag låg ju, tror jag, en vecka, mer än kanske en vecka på BB. Det var första barnet och sådär. Och de var ju jättesnälla. Och jag vet, jag ringde hem då till pappan. Och jag grinade och skrek i telefon och han trodde ju minst, alltså, det var jag, när jag fick fram vad det var, så jaha, var det bara det, sa han. Så det var, och då var det remiss till Stockholm direkt. Så han var 13 dagar när de opererade honom på Sabbatsberg. Och det, då var det ju kontroller, för då satte de ju in kontaktlinser direkt. Och han ser ju med kontaktlinser, så ser ju han har full syn på ett öga och i princip full syn på det andra. Så det har gått bra.
Hur påverkar det dig annars i din vardag av en synnedsättning?
Jag tänker ju inte så mycket på det för min egen del, men det påverkar ju mig så tillvida att när jag sitter och ser på TV hemma så har jag min lilla kikare som jag måste titta och använda. När jag ska gå och handla så jättedålig prismärkning, jättelitet. Så förmodligen går jag back flera tusen per år för att jag inte kanske alltid handlar det billigaste alternativet. Så när man reser är det inte heller så lätt om man ska resa själv. Så, men jag tänker att jag är ganska framåt. Så jag är inte rädd för att fråga eller säga till om det är någonting. Utan, jag har flygit själv när jag var ung och så där, till Spanien och till Tyskland och sådär. Men man blir ju lite fegare också. Men nu har jag ju varit iväg själv till Stockholm i alla fall nu förra året. Så att, men det är inte så, det är så lätt. Alltså, det finns ju hinder. Jag varit jätteglad när Luleå Lokaltrafik började med sina utrop. Det tycker jag är jättebra. Alltså man åker buss och så man liksom har koll på var man är och sådär. Vilken buss som kommer och framförallt. För det är jättesvårt när man står och väntar på bussen och så vet man inte om det är rätt buss som kommer. Så det, när det funkar är det bra. Tyvärr så gör det ju inte alltid det. Men så det är väl sådana där saker. Sen påverkar det ju mig också så tillvida att går jag på stan till exempel, jag känner ju inte igen folk. Alltså man träffar ju många människor och sådär. Så många kanske tror att man är högfärdig eller så. Fast det är jag ju inte. Jag är ju jäkligt trevlig människa egentligen. Men det är ju för att jag inte ser vem jag möter. Så. Och framförallt om det är många människor så jag hinner inte läsa av ansiktena. Eller. Så. Och det tycker jag nog är det jobbigaste egentligen. Det, på ett sätt blir det svårare att få kontakt med människor. Och att man ska inte heller alltid behöva förklara. Om människor frågar, ja visst, men sen ska man inte alltid behöva förklara. Tycker jag. Utan man ska få vara som man är utan att bli ifrågasatt.
Det sa Monica Andersson och reporter var Eva-Marie Svensson från Norrbottens taltidning Insyn.